kom hon in på VD:ns kontor. Hon grät och sa förtvivlat upp sig. Chefen undrade vad i all sin dag som hade hänt, för det var ju hennes drömjobb och de älskade att jobba tillsammans med henne. Och då tittade hon honom långt i ögonen och så sa hon: jag trodde att ni trodde på mig här. Men jag har haft samma tjänst i 4 månader. Välkomna till en snabb föreläsning om generation Y. Igår hade jag en föreläsning i Eskilstuna om exakt de här frågorna. Den var 8 timmar lång. Nu ska vi försöka göra den på 20 minuter. Vi får väl se hur det går med det. Jag heter Josefin Arrhenius. Jag driver tillsammans med 2 goda vänner ett bolag som heter We Are Mountain. Vi jobbar med generations- och kulturkrockar på arbetsplatser. Vi möter mycket regioner, mycket kommuner, en hel del näringsliv. Och vi har också ett ben in i ideell sektor där vi trivs väldigt, väldigt bra. Vi möter mycket unga ledare och så mycket coachning för tränare. Är det så att generation Y har problemet att de är lata och bekräftelsesökande och behöver allting fort? Ja. Är det deras fel? Här på sistens efter en föreläsning så mötte jag en upprörd farsa i 45-50-årsåldern. Han kom fram och så sa: du, jag är faktiskt en närvarande förälder, det vill jag att du ska veta. Min 25-åriga dotter, hon är briljant på det hon gör. Men här och sisten så hade hon sitt första utvecklingssamtal med en lönesamtal och jag följde med. För jag vet att hon är inte stor för sig själv. Tänk om generations Y-problem inte är generation Y utan generation X. Hörrni, varför pratar vi så mycket om generationer nu för tiden? Det var ingen som gjorde det för 20 år sedan. Då höll vi inte på att prata generationer hela dagarna. Och det finns en ganska enkel förklaring för det. De biologiska generationerna, de ser ut ungefär som de alltid har gjort. Medan första kvinnan, liksom, åldern på den kvinnan får sitt första barn, det åldersspannet har sett ganska lika ut rätt länge. De sociala generationerna däremot, de blir kortare och kortare. Om någon här inne skulle vara riktigt, riktigt gammal, jag ska inte fråga er hur gamla ni är, det har vi inte tid med just nu. Men om någon av er skulle vara riktigt gammal, så kan jag ändå tänka mig att den tiden, eller hur ni tillbringade era tid när ni var 15 och kanske var ute och hängde med era vänner och åkte moped och ringde varandra på kvällarna vad ni nu gjorde, så ganska lika ut oavsett om ni är födda 1927 eller som jag 1977. Man ringde till polaren och hoppades att inte den jobbiga brorsan skulle svara när man ringde. Man drog iväg ut och såg om man hittade någon och man bestämde redan dagar innan vad man skulle göra när man möttes på helgen. Jag är som sagt född 77. Min man är född 1983. Jag vill bara ha det sagt egentligen. Men om vi tittar då på oss. Han behövde inte vara hemma och vänta på att du skulle ringa. Det började pilla hans ficka. Och redan här kan vi se vad som händer med unga människors psykisk ohälsa idag. Jag som inte var så poppis i det gänget jag vill. Kolla här. Här pajar jag på en gång bara för det. Man ska aldrig ha såna här grejer. Det blir aldrig bra. Jag som inte var så poppis i mitt gäng när jag var tonåring, jag fick ändå vara med. För någon ringde mig på telefonlistan och så åkte vi dit där vi skulle vara. Min man, om folk kom hem till honom, då hade han 15 minuter på sig att leverera. Annars började det brinna i fickan på folk. Det fanns alltid någon annanstans, alltid något annat ställe som kanske kunde leverera. Ni som har 15-åringar hemma idag, ni vet mycket väl att de stannar gärna hemma på fredag kväll. Tvingar er att titta på Idol och så sitter de och umgås och jätter. Hur kommer man in i den bubblan om man är helt utanför? Det är inte konstigt att stressen rent socialt har ökat enormt på unga. Det här innebär att om du har fyllt 28 år så vet du faktiskt inte vad det är att vara 19. Ni är alltså gamla allihop här inne. Jag vet att ni som är födda på 70-talet inte vill inse det. Jag vet att ni tror att ni är unga. Men det är inte det längre. Det är kört. När vi gör föreläsningar kring generation så brukar vi börja med en resa bakåt. Och vi brukar lägga nästan en timme på att titta vad kännetecknar de här generationerna som vi har precis blivit av med på våra arbetsplatser. 40-talisterna har dragit iväg äntligen. Och så har vi generation X som väldigt tydligt är en stor del av våra arbetsplatser idag som sätter väldigt mycket kultur. Vi brukar dyka ner i de här generationerna en stund och gå igenom de här olika delarna. Om vi tittar på baby boomers som vi har kallat för köttberget. Generellt sett, för de var många och allting börjar och slutar med dem på något vis. Det var den här första tonårsgenerationen, de som fick välja mellan Elvis och Tommy Steele.
Och de var en generation som hade en gemensam moral. Minns ni Hem och skolaföreningen? Det är ingen 70-talistförälder som skulle kunna tänka sig att engagera sig i Hem och skolaföreningen. För mitt liv handlar om min familj och mina barn. Och vem skulle tro att jag ska bry mig om någonting utanför det? Glöm inte alla 70-talister att ni är väldigt snygga här inne. Det är också så att den här generationen ringer gärna. Eller mejlar. Och vet ni, när det ringer hemma när man sitter och äter middag, då avbryter de och tar telefonsamtalet. Telefonen ringer ju. Men de tycker att det är ungdomarna som är oartiga med sina mobiler. De har en auditiv social kompetens. De hör kommunikation. Här krockar det med yngre generationer framåt, kan jag meddela. Och den här generationen gav vidare makten på arbetsplatser och i offentliga förvaltningar och vad det nu var till sina barn. Vilket gör att den uppmärksamma ser att det är ett litet hopp här. Några av er är inte med. Ni är inte det. Och ni har vetat det hela ert liv. Ni blev krasst över hoppande. Man kan se hur löneutvecklingen är. Och det är bäst att vi och kolla på kurvorna på den. Generation X brukar jag hävda är det stora problemet på vår arbetsplats. Jag är ledsen när jag inser att vi sitter här, men jag åker hem så fort det här är över, så jag ska nog klara av det också. Födda någonstans mellan 66 och 1985, det är den ironiska generationen. Vi tycker att det är kul att driva med allting. Ibland säger man att vi har släppt normer, att vi har släppt spärrarna, att vi vill vara gränslösa och fria, det är sant. Men privatmoralen är skyhög hos den här gruppen. Och då handlar det inte om sexualitet eller annat, för det är vi helt fria i. Däremot så gör du väl inte dina barn så. På riktigt läste jag en krönika i Expressen för ett tag sedan där rubriken helt oironiskt var: om du älskar dina barn ger du dem inte socker. 70-talisterna har oerhört höga krav på sig själva. Vi ska träna, vi ska plastbanta, vi ska se till att det inte finns socker i våra hem och vi ska se till att vi håller samma höga nivå som grannen. Men tänk om ingen vill veta var du köpt din tröja. Då går det lite under för oss. Det är ganska stora utmaningar som inte minst vi kvinnor. För vi kvinnor sliter som djur för att få ihop våra liv. En stor del av det har att göra med att vi har sett hur våra föräldrar fick en ojämn relation om närmaste pension. Mamman gick ner i tjänst för att ta hand om sina barn. Och nu när man är här på andra änden i pension så inser man att min mamma är fattigpensionär. Hur gick det här till? Så kvinnor har börjat skaffa sig ett fuck-off-kapital. Ni män som lever med 70-talister bör gå hem och kolla detta. Det finns, jag tror att Svenska Akademins ordlista för in dra åt helvete kapital som ett ord här innan jul. Vi vill vara riktigt säkra att vi alltid kan stå på egna ben. Och faktum är att en av de viktigaste värderingarna för generation X, oavsett om vi är män eller kvinnor, är individualismen. Vi är superindividualister. Och de av er som jobbar i globala organisationer har sett hur era internationella kollegor har tittat på er och skakat på huvudet och sagt att det alls en dag kan ni ens vara lycklig. Det är oerhört viktigt för oss att stå på egna ben. För några år sedan skrev jag en krönika i en tidning om att jag ville tillhöra min man. I krönika stod också att han tillhörde mig, men det var ingen som läste så långt. Jag fick tre mejl från helt olika individer som ville anmäla mig för att jag uppmuntrade en hedersman. Vi får inte säga till varandra idag att vi vill tillhöra varandra eller någonting större. För individualismen är en oerhört viktig värdering för vår generation. Frågan är vad den gör med oss på sikt. Den här generationen mejlar eller mässar. Vi har både en auditiv och en visuell kompetens. Vi kan både förstå kommunikation vi ser framför oss och med hörseln, allt som oftast i varje fall. Vi har också banat vägen för våra barn. Förr i tiden så sa man så här, vi ska förbereda barnen för den väg de ska vandra. Det har vi slutat säga, nu förbereder vi vägen för barnen. Och nådde den lärare eller tränare som står i vägen för mitt barns unika och speciella kompetens. Så kommer de här stackars digitalisterna. Generation I. Det tvistas lite om de olika generationsinstituten när de är födda, men någonstans 86-02. En del vill bryta redan 95 och det har att göra med att vi vill bli av med den här generationen. För den är så oerhört olycklig. Faktum är att det här är den olyckligaste generationen som har börjat titta på begreppen. Här är man ganska främmande för moralbegrepp. Man håller överhuvudtaget inte de trådarna i luften. Och man är uppvuxen oerhört normlöst. Detta har föräldrar sig till och det kan man tycka är en god värdering. Mina barn ska inte få med sig en enda värdering hemifrån och ska bestämma allt själva. Men vad händer på sikt om man inte får en stabilare grupp än så att stå på? Den här gruppen har därför väldigt, väldigt svårt att zooma ut. Man har svårt att fatta beslut, för man tror att varje beslut är livsavgörande. Varje beslut kommer vara liv eller död för mig, så jag måste fatta. Den här generationen ringer till psykolog om saker som vi andra kallar för livet. De uppmuntras också att ringa till psykolog. Eller åtminstone ladda ner en app så de kan prata med en psykolog över en chatt. Och vårdcentralen kan betala det. Jag ringer psykolog för att de kommer från min slut eller för att katten är död. Det är rimligt, för jag kan inte fatta egna beslut. Här har man en väldigt visuell social kompetens. Och det är lätt att tänka att den sociala kompetensen har blivit sämre. Det har den på sätt och vis blivit oartigare mot varandra idag. Men det är också så att man är oerhört mycket mer kompetent att faktiskt ha en visuell kommunikation på flera platser samtidigt. När vi kommer till generation Z som inte hinner med idag, så kan de ta in kommunikation på 7 stycken separata fönster samtidigt. Men försök inte ropa till middag, för då har de ingen aning om vad de ska höra. Det här är en generation som saknar redskap för att sluta vara barn. Jag möter ganska mycket 26-åringar i coachingsamtal som säger: jag upplever att jag är ett vuxenblivande. Och om man försöker säga att jag har varit vuxen i 8 år, men jag har inte betalat full pris på SJ förut. Varför är den här generationen så olycklig då? Ja, men det finns ju massor av anledningar till det. Men en stor anledning är att man har Sveriges bästa självförtroende och världens sämsta självkänsla. Ni har mött dem. Ni anställer dem. De kommer in på kontoret och säger: jag är här nu. Och jag är en sån himla tillgång. Vad roligt för er att jag är här. Och som chef eller arbetsgivare så säger du så här: ja, men kan jag hjälpa dig med någonting? Och de säger: nej, kan jag hjälpa dig? Erfarenhet monteras ner till förmån för kunskap. Det är mycket bättre att ha kunskap än att ha erfarenhet. Det gör att många av oss som har jobbat lite längre, vi suckar och backar och tänker: okej, försök själv. Men 4 månader senare så hittar du den här människan bakom kopiatorn, gråtandes, när han eller hon säger: det är ingen som hjälper mig här. Det är ingen som ser mig. Och jag upplever mig kring. Kom ihåg det här igen. Men vi har bara 20 minuter på oss.
Hur kommer det här sig? Miljöfrågan är en jättestor del i det här. Miljön, och då pratar vi både om klimatet. Vi pratar om insikten om att världen är global. Man har sett skyskrapor falla i realtid. För oss som är äldre så var Tjernobyl någonting som hände långt borta i något vi inte riktigt kunde ta på. Det är också den ganska experimentella skolan man har vuxit upp i. Där skolan har sagt att du får fatta dina egna beslut från början. Min son är 5 år gammal. Häromdagen kom de inte iväg till skogen på hans förskola. Det var att barnen kunde inte enas om vem som skulle hålla vilket barn i handen. Och då behöver vuxna backa i respekt för barnens process. Så det blev en skogspromenad en dag. Miljön är helt klart en del i det här. Dopaminet är det. Och dopamin är så tråkigt att prata om, tycker jag. Men beroendet av likes i hela dagarna. Samma typ av ämne som utsöndras när vi drar en lina kokain eller har sex. Utsöndras när vi får en like på Instagram. Jättelänge sedan jag drog en lina kokain. Det finns stora företag idag som har låst personaltoaletterna. Man får kvittera ut en nyckel för personalen sitter så länge på dans. Det är ett beroende. Det är inte lättja. Det är som att sitta där och ta en sup. Men vi tänker så lätt att man bara är lat. Men där behöver vi omvärdera. Dessutom sitter män ner och kissar nu för tiden. Alla fruar tackar er. Vi behöver snabba belöningar. Det räcker med att du går till MQ och köper en tröja. På vägen ut får du ett mejl där det står att de vill veta om din upplevelse. Jag är inte så säker på att du kollar in sin upplevelse, men det vill inte de. Du ska snabbt lära dig mycket. Förra veckan var jag på Sandomålerier och mötte alla deras chefer i Sverige. Då kom en chef fram till mig efteråt och så sa han: ja, det här med att man ska lära sig fort. Vi anställde en ny målare. Och första dagen så hittade jag honom inne på en toalett han målade. Då hade han telefonen i ena handen. Och så hade han en YouTube-video som gick om hur man spacklar. Och så spacklar han med andra handen. Nej, vad fort jag lär mig. Snabbt ska jag gå. Största dilemmat, och det här är svårt att prata om, framförallt på kort tid eftersom det riskerar att garga på mig, handlar om misslyckade föräldrastrategier. Titta på
har ett åretagning vilken fredagkväll som helst. Älskling, du är unik, du är speciell, du kan förändra världen, du kan bli precis vad du vill. Och så dyker Anders Bagge upp och säger precis tvärtom. Ni som chefer märker det här, hur ni behöver ta ner medarbetare på jorden. Hur ni behöver säga, vet du vad, livet ser inte ut riktigt så där som min mamma har sagt. Och vi har hundratals och åter hundratals exempel på hur föräldrar krasst och slags iväg ur sina barns utveckling. Och det är lite krångligt att hantera, tycker jag. En av de saker vi har gjort, vi 70-talister, är att vi försöker ta igen det faktum att vi av våra föräldrar inte fick höra att vi var älskade. 70-talister har inte sagt så till oss. Så vi hämnas eller vill göra detta bättre genom att berätta för våra barn hela tiden hur älskade de är. Det finns ingenting vi tjatar så mycket som om så mycket vi älskar våra barn. Min son, när han var 4, så sa han en gång såhär: mamma, du säger varje dag att du älskar mig. Du får det om du vill, men jag kommer ihåg. Och en 17-åring är en av våra fokusgrupper som vi har. Började fnittra för sig själv en gång och så sa såhär: hörni, jag kommer på att jag står varje dag på trappen till mitt hus en stund och andas innan jag går in. För när jag kommer in, då får jag 38 stycken frågor av min mamma om allt som har hänt idag. Och varje fråga ska kopplas till en känsla. Men hur kände du då? Och blev du inte arg? Och jag blev inte upprörd, blev inte hon ledsen? Nej, men då tror jag ni kände er trötta. Och jag tänker, kan min mamma ha tänkt på att jag inte kände någonting alls? Och är det okej? Vi har inte hjälpt våra barn att zooma ut. Vi hjälper våra barn att zooma in. Och nu ska de fatta beslut och de har inga redskap. Vad gör vi då? Vad gör mitt bolag och vad sysslar vi med hela dagen då? Ni tror att vi behöver jobba med de här frågorna. Vi jobbar mycket utifrån det vi kallar för modernt ledarskap, som är ganska fånig titel, tycker jag egentligen. Våra uppdragsgivare verkar gilla det. Vi pratar om att för att bygga förtroende behöver vi tala om att det är snällt att vara tydlig. Och det här skaver för oss 70-talister. Vi tycker vi är sköna när vi säger du bestämmer. Fatta beslutet själv. Jag står här om det är något. Vi kan inte fortsätta så. Tydlig är snällt. Det här gör vi både workshops och annat runt omkring för att förstå hur det ser ut. Vi utmanar modet. Du behöver utmana ditt mod, för det är svårt att vara ledare idag. Du måste vara mycket mer transparent än vad ledarskap någonsin har krävt. Du behöver förstå vad ditt eget ledarskap utgår ifrån så att du kan möta andra. Du behöver aktivt och strategiskt uppmuntra människor. Du behöver jobba med återkoppling, bekräftelse och feedback. För det funkar inte att ge det här gänget en chokladkaka om året och säga hej dig. Du behöver skapa en kultur där man ställer frågor, för bristen på frågor gör att unga människor går in i väggen. Du behöver stoppa mötet efter mötet. Vågar människor säga till dig vad de egentligen tänker i mötet där det ska sägas? Eller kommer det bekräftat? Du behöver vara den du säger att du är. Allt för ofta säger vi en sak och gör en annan. Men du behöver faktiskt vara den du säger att du är. Vi brukar sammanfatta detta, jag har stansat från armen för att inte glömma bort det. Det är begreppet hej, tack och förlåt. Ni lärde det på förskolan. Men hur hanterar vi de här begreppen idag? När ska vi vara med kultur? Till exempel har de första sexuella trakasserianmälningarna kommit in mot manliga chefer för att de tittar sina medarbetare i ögonen för mycket. Där ska vi vara med kultur. Men ibland behöver vi också vara med kultur och förstå hur vi ska kommunicera, på vilket sätt vi ska ha möten, hur vi släpper fram kreativitet och hur vi jobbar på ett sätt så att människor känner sig trygga på sitt arbetsplats. Detta gör vi. Allt ifrån 3 veckors utbildningar till 8 timmars utbildningar till uppenbarligen 20 minuters crash course. Men det gör jag bara med. Vi möter er väldigt gärna. Vi jobbar på flera olika sätt. Vi jobbar med föreläsningar och processer. På sätt som jag till exempel gjorde 8 timmar för ett företag igår. Vi jobbar med egna konferenser och inbjudningar till större sessioner där vi både jobbar tillsammans med andra företag och också presenterar egna undersökningar. Just nu håller vi på med Instagram-undersökningar till exempel. Och vi jobbar som sagt i fokusgrupper där vi försöker få till oss mer och mer kring hur generationer kan jobba tillsammans. De olika titlar vi har haft sista veckorna, jag tittade på vad vi har haft titlar här efter jul och de ser ut så här ungefär. Vanebaserat ledarskap pratar vi mer och mer om. Vi kan prata värderingar, men vanor äter värderingar till frukost. Hur söta värderingar ni än har. Hur ser modernt ledarskap ut? Generationskrockar på jobbet. Världsbild, livsåskådning, synsätt och religion. Detta fruktansvärt läskiga ord i Sverige. Men vi behöver en religiös kompetens
Om vi ska förstå de kulturer som har kommit till oss. En uppmuntrande föräldrakultur. Det här med föräldrar på läktaren, hörni, det är en utmaning. Interkulturell kommunikation. God kultur. Förtroendekapital. Tydlighet och förväntningar. Det här är några titlar vi har jobbat med tillsammans med kunder de sista veckorna. Vi kan fylla på den listan.
Jag är superglad att ni tog en liten stund ur er dag för att komma hit och möta mig i det här läget. Hugg mig gärna. Ta gärna ett kort. Ta gärna av er. Vi möter er gärna.